الله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، عشان ما väldigt ärat faktiskt att få kunna komma till den här moskén, till Jordbro moskén. Josef brukar ofta försöka göra da'wat att jag ska komma till den här moskén och besöka här oftare. Jag brukar alltid prisa moskén. Och sen senast när vi var på konferensen så sa han också att den här moskén och bröderna som är här har blivit som en förebild för andra bröder. Och nu, mashallah, fick jag se det i praktik idag när jag såg, mashallah, hur fint bröderna har fixat allting. Hur bra allting var organiserat och hur vi gick efter ett schema och schemat hölls, någonting som inte alltid vi kan vara duktiga på ibland, men mashallah, vi är väldigt glada att man kunde se det här och ber Allah subhanahu wa ta'ala att belöna våra bröder för det de gjorde och att Allah ger dem styrka och framgång till att kunna fortsätta med de här goda sakerna de har gjort. Nu är det som sagt ungefär 2 veckor kvar från och med nu tills att månaden Ramadan kommer, inshallah ta'ala. För 2 veckor kvar. När vi hör namnet Ramadan så brukar man oftast tänka på 2 huvudsaker som vi brukar göra. Det ena är fastan och det andra är att vi ber på natten. Och det är det som Josef pratade om. Det är det som vi blir av med, som leder till att vi blir av med våra synder. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: "Man sama Ramadan imanu wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Den som fastar under Ramadan med tro och hopp kommer att bli förlåten för sina tidigare synder. För att han har också sagt: "Man qama Ramadan imanu wa ihtisaban ufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Att den som står upp och ber tarawih under natten under Ramadan, så blir man förlåten för sina tidigare synder. Så det är oftast de 2 sakerna vi tänker på när vi tänker på Ramadan. Vilket är mycket förståeligt, för det är det som leder till att vi blir av med våra tidigare synder. Men om vi tittar i Koranen så har namnet Ramadan bara nämnts i en vers. Och vad är det som först nämns i den här, versen innan vi blir beordrade med att fasta? Innan vi blir beordrade med att fasta. Allah azawajal säger: "Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum." Allah subhanahu wa ta'ala, innan han beordrade oss med den fasta beordringen som har kommit i Koranen att vi ska fasta i den här versen, så berättar Allah subhanahu wa ta'ala att månaden Ramadan är den månaden då Allah subhanahu wa ta'ala sände ner Koranen, som var en vägledning till människorna och en måttstock som man kan skilja mellan det som är rätt och det som är fel. Och därefter säger Allah subhanahu wa ta'ala: "فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ مُسْشَحَرَ فَلْيَصُمْ." Därefter säger Allah subhanahu wa ta'ala: "Den av er som bevittnar denna månad, som är Koranens månad, då Koranen sändes ner, ska fasta den." Så av den anledningen så ansåg jag att det ska vara passande, inshallah ta'ala, att prata lite om Koranen under Ramadan. Och jag tänkte först prata lite om hur Koranen har nämnts. Vad den har för attribut, vad den har för egenskaper, varför Koranen är så speciell. Och därefter hur vi som muslimer ska förhålla oss till Koranen. Hur har Koranen beskrivits? Vad har det för egenskaper? Vad har det för status och ställning? För att få svar på de här frågorna är den bästa platsen vi kan vända oss till Koranen själv. Till Allah subhanahu wa ta'alas bok, och han har beskrivit den här Koranen. Till profeten sallallahu alaihi wa sallam sunna, han som hade mest kunskap om Allah subhanahu wa ta'ala och var den mest gudsfruktiga av alla. Och att vända oss tillbaka till vad de lärda som verkligen förstått Koranens sanna ställning, vad de har nämnt om Koranen. Allah subhanahu wa ta'ala, som vet allting som har skett och vet allting som sker nu och vet allting som kommer ske fram till domedagen, vet vad allting är uppbyggt utav. Det är han som har skapat allting. Vet hur allting fungerar i universum och hur allting är i minsta lilla detalj. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit att om han skulle sända ner den här Koranen på ett berg, alltså bland de hårdaste sakerna vi kan se, så skulle den skaka i fruktan inför Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla har sagt: "Law anzalna hadha al-Qur'an 'ala jabalin lara'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati Allah." Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: "Om vi skulle sända ner den här Koranen på ett berg, så skulle vad? Så skulle den skaka i fruktan för Allah subhanahu wa ta'ala." En av de hårdaste av alla material som finns på denna jord, ett berg, skulle skaka i fruktan av Allah subhanahu wa ta'ala om Allah skulle sända ner sitt tal på ett berg. Ibn al-Qayyim rahimahullah, när han talade om den här versen, så sa han: "Kolla hur Allah subhanahu wa ta'ala nämner att berget skulle skaka i fruktan inför honom om han skulle sända ner sitt tal på det." Och berget är gjort utav vad? Utav sten, utav hårt material. Så hur skulle det då kunna vara med ett hjärta som är gjort utav kött, som inte skakar i fruktan inför den här Koranen, som inte blir påverkad på det sättet som ett hårt berg blir påverkad utav Koranen? Vilket tyder på att hjärtarna som inte blir påverkade utav Koranen är hjärtan som är hårdare än berg. Och därför säger Ibn al-Qayyim att dessa hjärtan som inte låter sig påverkas någonting utav Koranen, det som verkligen mjukar upp det till slut, det är att de straffas i helvetes elden med eld. Den som inte blir påverkad utav Koranen, som inte låter sig påverkas, som inte handlar i enhet med Koranen överhuvudtaget, vad blir straffet? Hur ska det mjukas upp? Det enda som kan mjuka upp det är med eld senare. Så varför ska inte vi låta våra hjärtan bli påverkade utav denna Koran? Allah subhanahu wa ta'ala har också beskrivit den här Koranen med att det är en ruh, en själ. Vad är det själen gör med människokroppen för någonting? Det ger det liv. Allah azza wa jalla har sagt om Koranen: "وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابِ وَلَا الْإِيمَانِ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطِ مُسْتَقِيمِ." Allah subhanahu wa ta'ala säger att på det viset har vi uppenbarat till dig en ruh, en själ, från våran beordring. Innan profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam fick den här uppenbarelsen till sig, så sa Allah subhanahu wa ta'ala: "Ma kunta tadrim al-kitab wa al-iman." Till och med profeten sallallahu alaihi wa sallam kände inte till, även fast han var troende innan han blev profet, så kände han inte till detaljerna om tro och kände inte till denna bok innan. "Walakin ja'alnahu nura." Allah subhanahu wa ta'ala gjorde den här boken till ett ljus som Allah subhanahu wa ta'ala vägleder vem han vill till hans raka väg. Och han säger att profeten sallallahu alaihi wa sallam vägleder till den raka vägen. Så Koranen är vad? En själ, någonting som ska ge våra kroppar liv, någonting som ska ge våra hjärtan liv. Och Koranen är ett ljus. När vi svamlar i det här mörkret i det här livet, så ger Koranen oss en vägledning i det här livet och visar oss vägen, ger oss ljus som vi kan gå i. Därför har profeten sallallahu alaihi wasallam sagt i en väldigt, väldigt vacker hadith som man använder när man har bekymmer och huvudbry. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i den här hadithen, och det är en hadith och en dua som jag hoppas att mina bröder ska använda ofta. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak, sammayta bihi nafsak, أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي." Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "O Allah, jag ber dig vid varje namn som du har nämnt till dig själv, det som du har nämnt att du har själv, eller som du har lärt någon av din skapelse, det vill säga utav profeterna, eller som du har uppenbarat i en bok, eller som du inte har lärt någon annan, som endast Allah subhanahu wa ta'ala känner till av hans namn, att du ska göra Koranen till rabi'a qalbi, det vill säga som en vår som lyfter upp ens hjärta. Vad är det som händer under våren för någonting? Det är då all skörd kommer upp, det är då alla blommor kommer upp. Och det är den effekten som, som Koranen ska ha för hjärtat. Att låta frukterna komma ut från hjärtat och få liv till hjärtat. På samma sätt som marken får liv under våren, så ska Koranen få våra hjärtan att få liv. Och göra mitt bröst till ljus. Fylla mitt bröst med ljus. Och se till att mina, det som gör mig ledsen försvinner. Och se till att mina huvudbekymmer, det som leder till att jag tänker på saker, ska försvinna. Det är den här effekten som Koranen ska ha. Profeten sallallahu alaihi wasallam bad att Koranen ska vad? Bli någonting som livar upp våra hjärtan. Ska bli någonting som lyser upp våra bröst. Som lyser upp oss och ger oss ljus i mörkret som vi annars lever i. Det är så här att profeten sallallahu alaihi wasallam beskrev Koranen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har sagt i en annan hadith som är autentisk, som finns i Muslim Imam Ahmed och Sheikh al-Albani, säger att den är autentisk. Fa'inna hadha al-Qur'an sababun tarafahu biyadillah wa tarafahu bi'aydikum fatamassaku bihi fa'innakum lan tadillu wa lan tuhliku ba'dahu abada. Profeten sallallahu alaihi wa sallam sa att den här Koranen är lite drep vars ena sida är Allah subhanahu wa ta'alas hand och den andra är i våra händer. Håll fast vid den, för ni kommer aldrig att gå vilse eller att gå under så länge ni gör det. Att Koranen är det här repet som vi kan ta oss framåt med och hitta vägledning i vårt liv. Men vad är det profeten sallallahu alaihi wasallam säger? För att vi inte ska gå vilse och för att vi inte ska gå under, håll fast vid den. Håll fast vid Koranen. Håll fast vid dess budskap och vad Koranen lär oss. Så det är dags för oss, mina bröder, att vi tar tag i det här repet. Och håller fast vid det här repet. Och låter det här repet leda oss till Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi ska inte vara som de som Allah azza wa jalla har sagt om. Alam ya'ni lilladina, alam ya'ni lilladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kalladina utul kitaba min qabl fatala alayhim al-amad faqasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. I'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Allah subhanahu wa ta'ala sagt: är det inte dags för de troende att deras hjärtan ska börja känna, ska börja frukta och känna sig underkastade inför Allah subhanahu wa ta'ala? Och de ska inte vara som de som fick boken innan dem, som Ahl al-Kitab, som judarna och de kristna. När tiden gick så förhårdades deras hjärtan och många av dem är stora syndare. Därefter säger Allah subhanahu wa ta'ala: i'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mawtiha. Vet om att Allah återuppliva jorden efter att den har dött. Varför nämns det här efter? För på samma sätt som Allah subhanahu wa ta'ala kan återuppliva jorden efter den är helt död. Som vi såg på våren nyligen här. Att jorden kan vara helt död. Man ser ingen grönska överhuvudtaget. Vattnet kommer ner och grönskan kommer upp. På samma sätt så kan Allah subhanahu wa ta'ala ge våra hjärtan liv. Men det nämns efter vad? Efter att man ska börja dra nytta utav den här Koranen. Hur ska vi som muslimer förhålla oss till Koranen? När vi vet att det här är Koranens egenskaper. Det är det som kommer leda, om vi håller fast vid Koranen så kommer vi inte gå vilse. Och vi kommer inte att gå under. Och det är det som borde påverka oss. Så att vi underkastar oss inför Allah subhanahu wa ta'ala. Vi ska inte vara som det här hårda berget. Utan vi ska, berget som skulle skaka i frukten. På samma sätt ska vi också kunna skaka i frukten av Allah subhanahu wa ta'alas tal. Hur ska vi förhålla oss till Koranen? Allah subhanahu wa ta'ala har sagt: alladhina ataynahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bih. De som har fått boken, yatlunahu haqqa tilawati. Ordet tilawa ska vi prata om vad det betyder. Ulaika yu'minuna bih. Det är de som tror på den. De som verkligen tror på Koranen, det är de som yatlunahu haqqa tilawati. Vad är det tilawa betyder? De lärde har nämnt att ordet tilawa i arabiska språket eller tilawa till Quran innefattar tre stycken saker. Och det är de här tre sakerna jag kommer tala om idag. Det ena är att man reciterar Koranen. Det andra är att man lär sig dess förståelse och reflekterar över dess verser. Och det tredje är att man handlar i enlighet med Koranen. Så för att vi ska bli bland de som verkligen tror på Koranen, på det sättet man ska tro på den, så ska vi leva upp till dessa tre egenskaper. Vi ska vara bland dess recitatörer. Vi ska vara bland de som förstår dess betydelse och reflekterar över dess verser. Och vi ska vara bland de som handlar i enlighet med Koranens budskap. Gällande att recitera Koranen, så har det en väldigt hög status i islam att recitera och läsa denna vackra bok. Allah azza wa jalla har beordrat oss med det i sin bok. Waratilil Qur'ana tartila. Och läs och recitera Koranen tartilen. Alltså recitera denna recitation. Läs den som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med att läsa den. Och tartil gör man genom att ge Koranen dess rättighet när man läser den. Genom att man läser tajweed och läser den på ett korrekt sätt. Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss med att läsa Koranen. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har beordrat i många hadither att vi ska recitera och läsa Koranen också. Iqra'u al-Qur'an fa innahu ya'ti shafi'an liman qara'ahu yawm al-qiyamah. Hadith där profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: recitera och läs Koranen, för den kommer komma som en medlare för den som gör det. På vad? På domedagen. Koranen kommer medla för den som har läst den. Om vi läser Koranen och vi vill få medling den dagen vi kommer stå inför Allah subhanahu wa ta'ala i 50 000 år. Och vi antingen kan komma till helvetet eller komma till paradiset. Vill vi att någon ska medla för oss? Ja. Vem är det som kan medla för oss där? Och vem kan vara bättre att medla för oss där än Koranen själv? Och hur vi ska få det? Så som profeten sallallahu alaihi wasallam sa: iqra'ul Qur'an. Läs Koranen, så kommer den komma som en medlare för oss på domedagen. Profeten sallallahu alaihi wasallam har också sagt: yuqalu li sahib al-Qur'an iqra wa rattil kama kunta turattil fi ad-dunya fa inna manzilatak inda akhir aya taqra'uha. Profeten sallallahu alaihi wasallam berättar att på domedagen kommer det sägas till den personen som brukar läsa Koranen: läs, recitera, för din position, din plats som du kommer ha i nästa liv kommer vara vid den sista ayah du läste. Så ju mer utav man läser och memorerar utav denna Koran, desto högre nivå får man i paradiset. Vilket tyder på att paradiset har väldigt, väldigt många nivåer. Hur många verser finns det i Koranen? Över 6000. Positionerna i paradiset och statusen man kan få i paradiset är kopplat till hur pass mycket vi läst och reciterat Koranen. Vill vi få höga positioner i paradiset, vill vi komma så högt upp som möjligt, vad är det vi ska göra? Läsa och recitera Koranen. Och vilken tid är det bättre för oss att komma igång om vi har varit dåliga med det, att komma igång med att läsa Koranen, än att vi kommer igång i Ramadan. Månaden Ramadan, Shahrul Quran, den månad då Allah subhanahu wa ta'ala uppenbarade Koranen. Om vi har varit till korta kommande, så är det bra för oss att vända på det hela och ändra oss och komma igång och läsa Koranen ännu mer. Utöver det, profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt: man qara'a harfan min kitabillah falahu hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqul alifun alif lam mim harf lakin alifun harf wa mimun harf lamun harf wa mimun harf. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt i en hadith som finns i Tirmidhi och Sheikh al-Albani säger att den är autentisk, att den som läser en bokstav av Koranen så får han en belöning. Och varje belöning fördubblas 10 gånger om. Och profeten sallallahu alaihi wa sallam sa: jag säger att alif lam mim, så kommer det en och samma vers räknas som en bokstav. Utan A1 är en bokstav och L är en bokstav och mim är en bokstav. Så för varje bokstav man läser så får man en tiofaldig belöning. Bara att läsa surat al-Fatiha, hur mycket belöning får man inte? Läsa surat al-Baqara, läsa igenom hela Koranen, hur mycket belöning kan man inte få? Och särskilt i en månad som Ramadan. Särskilt i en månad som Ramadan, då man, det är en välsignad månad. Och en välsignad månad är någonting som ökar belöningen ännu mer. Så vi har chans att kunna få ännu mer belöning av Allah subhanahu wa ta'ala. För Allah välsignar våra tid under Ramadan. Så vill vi få en, att Koranen ska medla för oss. Att vi ska kunna komma högt upp i paradiset. Och att vi ska kunna få denna mång dubblade belöning. Vad är det vi ska göra? Vi ska recitera Koranen. Om man inte kan recitera Koranen nu, man har svårt att läsa till exempel, eller man kan inte arabiska ännu, vilken månad skulle kunna vara bättre under hela året att börja lära sig att recitera Koranen än denna månad? Att ta det i akt. Man kanske har varit praktiserande ganska nyligen, då kan det vara svårt. Men man har varit praktiserande 1, 2, 3, 4 år. Om man fortfarande inte riktigt kan läsa Koranen med tajweed, är det inte nu dags att man ska börja ändra på det här så att man ska kunna lära sig Koranen med tajweed, så man ska kunna läsa den på ett vackert sätt, på ett korrekt sätt, och kunna få denna enorma belöning och kunna få Koranen som är medlare för oss och kunna få komma till de höga positionerna i paradiset. I islam så handlar det inte bara om att recitera Koranen, utan vi måste även leva upp till den andra grejen som man ska ha för att göra riktig tilawa, vilket är att man reflekterar över Koranens betydelse. Och reflektion går inte att göra om man inte förstår dess innebörd. Vi måste lära oss innebörden av Koranen så att vi kan reflektera över dess verser. Ibn Jarir al-Tabari, som var en av de största lärda som har skrivit en stor tafsir i ungefär 26 volymer av Koranen, som sägs vara den bästa tafsiren som någonsin har skrivits i islams historia. Han sa: jag blir förvånad över en person som inte förstår betydelsen av Koranen, hur man kan känna av dess sötma. Först när man verkligen förstår dess sötma, visst man känner dess sötma bara för att Koranen är så vacker, man lyssnar på den och så, men den riktiga sötman som man kan känna av Koranen, det är när man förstår dess betydelse. Man förstår dess innebörd, så man kan reflektera och kontemplera över Koranens betydelse och hur otroligt mycket Koranen innehåller. Kolla på Jeris tafsir. Koranen är vad, 600 sidor. Vi ser den här i våra bokhyllor. Ibn Jarir, när han förklarar den, så blir den 26 stycken stora volymer. Varför? Och det här är en tafsir av hundratals tafsir som har skrivits. För att Koranen har så pass mycket innebörd. Verserna kan vara korta, men innebörden är enorm. Så vill vi kunna reflektera och verkligen kunna få en effekt på oss av Koranen, så bör vi lära oss dess betydelse. Och alhamdulillah, på svenska så finns det lektioner i tafsir. Vår broder Abdul Wadud, som ni flesta säkert känner, har, vad jag tror, ungefär över 60 lektioner bara i tafsir. Surat al-Fatiha har förklarats, Juz Amma och Juz Tabarak har förklarats. Om det inte är hela, så är det nästan alla suror. Vilket är de suror som de flesta av oss kanske har memorerat. Så ta chansen under Ramadan och läs inte bara Koranen, utan lyssna även på föreläsningar för att lära er dess innebörd. Så ni förstår vilket otroligt budskap det finns i Koranen. Och varför den får en så otrolig effekt på människan. Det finns ingen bok på denna jord som kan få en sån effekt på människan som Koranen. Kan ni se någon annan plats på jorden där miljontals människor ber bakom en imam, står i lugn och lyssnar på Koranen, och man kan se tusentals människor stå och gråta samtidigt? Vad kan man se det här i världen som man ser i Mekka? När Koranen läses och folk reflekterar över dess verser och tårarna bara rinner. Se en enda plats på jorden där en bok kan ha den här effekten på människor. Se en enda plats på jorden då man kan se att en bok kan inspirera människor på det här sättet. Kan se en enda bok som har kunnat påverka så pass många människor genom under 1400 års tid som Koranen. Så många hundratusentals, om inte miljontals människor som har konverterat och ändrat sitt liv på grund av den här Koranen. Men det är genom att man lär sig dess innebörd. Ibn al-Qayyim rahimahullah har sagt att läsa en vers med förståelse och reflektion och verkligen tänka över den är bättre än att läsa igenom hela mushaf från början till slut utan att man förstår vad man läser. Och det har större effekt på hans hjärta och kommer att påverka en mer som person. Självklart, det handlar inte om att man inte ska läsa Koranen, men man ska försöka göra båda två. Man ska inte bara nöja sig med att bara recitera Koranen och läsa Koranen, utan det är en månad vi ska försöka förstå Koranens budskap och tänka över hur den ska påverka oss. När vi säger reflektera, så betyder det att man ska ta upp mushaf och börja göra en egen tafsir och försöka komma fram till egna slutsatser. Utan det är att efter man har förstått dess betydelse, genom att man till exempel lyssnar på tafsirlektioner, så reflekterar man till exempel hur enorm den här versen är och hur den ska påverka mig i mitt liv. Det är det här som får den här stora effekten med reflektion och kontemplation. Så det är den andra saken vi borde göra om vi verkligen vill vara bland dem som Allah azza wa jalla har beskrivit, som verkligen tror på Koranen, de som gett luna och haqqa tilawati. Genom att man reciterar Koranen, lär sig dess betydelse och reflekterar över den, så kommer det här utan tvekan leda oss till den tredje saken vi ska göra. Och det är att vi ska handla i enlighet med Koranen. Ordet tilawa på Koranen i arabiska betyder någonting som följer efter. Allah azza wa jalla säger وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا. Allah azza wa jalla nämner en ed vid solen. وَالشَّمْسِ وَالضُّحَاهَا, solen och gryningen när den kommer upp. وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا, och månen som följer efter den. Det vill säga att månen följer efter. Talaha, tilawa, betyder att följa efter. När vi läser Koranen så ska vi följa efter dens beordringar och bli påverkade av den och handla i enlighet med den. Al-Hassan al-Basri, som var en av de stora imamerna från Salaf, som var en av de imamerna som träffade många av sahabas. Han sa Unzil al-Quran liyu'mala bih, fattakhadu tilawatahu amala. Att Koranen sändes ner för att man ska handla i enlighet med den. Och sen började folk ta att bara läsningen är deras handling. De läser den bara, men Koranen påverkar inte deras handlingar, deras dyrka, deras troslära, deras beteende, deras uppförande med andra. Hassan al-Basri sa också, han började klaga på någonting som hände på hans tid. Han levde samtidigt som många av sahaba, men i slutet av hans tid till exempel så hade sahaba dött. Och någonting som han tyckte var utspritt på sin tid, då han sa att av vissa idag, alltså på hans tid, så säger de, jag har läst Koranen och inte missat en enda bokstav, men wallahi, han har missat hela Koranen. Han säger, jag har inte missat en enda bokstav, men han har egentligen missat hela Koranen. Man ser ingenting av Koranen i hans beteende eller i hans handlingar. Vissa av dem säger till och med, jag har läst en hel sura i ett enda andetag. Vi är Allah. Dessa människor är inte lärda. Dessa människor är inte visa. Dessa människor är inte wara'a. Sådana som håller sig bort från tveksamheter. Om det är det här sättet som recitatörerna är idag, la kathar Allah min amthalim. Må Allah inte göra fler utav dessa människor. Kolla vad han klagade på den tiden. Att vissa personer bara reciterar Koranen och gör lite sorts läsning, som man kan se ibland på vissa tv-program. Personer som utåt sett verkar inte ha blivit vidare påverkade utav Koranens budskap och sitter och läser om och om. Kan läsa väldigt vackert. Kanske läser en hel sura i ett eller andetag som han sa. Men hur har Koranen egentligen påverkat deras liv? Och det är det man tyvärr kan finna i vissa muslimska länder. Man hör att den här personen är hafid. Han har memorerat hela Koranen. Men hur är hans beteende egentligen i enlighet med Koranen? Hur är hans dyrkan i enlighet med Koranen? Hur är hans uppförande? Hur är han med sina föräldrar? Hur implementerar han Koranen i sitt liv? Aisha radiyallahu anha, när hon frågade som profeten sallallahu alaihi wa sallam, hur hans akhlaq var, så sa han kana khuluquhu al-Qur'an. Hans khuluq, hans uppförande var Koranen. Han implementerade Koranen i sitt liv. Och det är det vi som muslimer också ska göra. Hur är det vi ska göra det här? Ibn Mas'ud har sagt ett väldigt vackert uttalande. Han säger, när du hör eller läser Ja ayyuhalladhina amanu i Koranen, som har upprepats, och jag har hört ungefär 80 gånger i Koranen, så lyssna noga. Lyssna noga vad som kommer att sägas. För att det är antingen någonting gott du ska bli beordrad att göra, eller någonting som du är förbjuden från att göra. För när jag gör eller dina ämnen nämns, så kommer det efter en beordring som vi ska lyda, eller ett förbud som vi ska hålla oss borta från. Så när Allah subhanahu wa ta'ala, när vi läser Koranen eller vi lyssnar på den och vi hör ja ayyuhalladhina amanu, då ska vi stanna upp och tänka, vad är det Allah ska beordra mig med nu? Och låt mig implementera det här i mitt liv. Så som Ibn al-Qayyim rahimahullah säger, att när du läser Koranen, så samla ditt hjärta vid din läsning och koncentrera dig på vad som kommer att sägas. Och tänk att det är Allah subhanahu wa ta'ala som tilltalar dig. Det här är Allahs tal som han har sänt ner till oss för att påverka oss och för att få oss att handla. Så låt oss stanna upp och reflektera och tänka att det är Allah subhanahu wa ta'ala som tilltalar oss. Då han säger, ja, ayyuhalladhina amanu, och ni som tror. För därefter så är det någonting vi ska implementera. Koranen är ett botemedel. Allah subhanahu wa ta'ala har beskrivit Koranen som ett botemedel. Och ett botemedel ska användas för vad? För att man ska ta det och implementera det. Och bli av med de sjukdomar som man har. Allah azawajal har beskrivit Koranen flera gånger i Koranen. Att det är ett botemedel. وَيُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala sänder ner Koranen, som är ett botemedel och en barmhärtighet för de troende. Allah azza wa jalla säger, قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ. Säg, Koranen är för de troende vägledning och ett botemedel. شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ. Ett botemedel för det som finns i brösten. Koranen är ett botemedel. Koranen ska bota de sjukdomar vi har. Och inte bara de sjukdomar som vi går till sjukhuset för att bota, utan de problemen som vi har. De problemen och felen vi har i vårt hjärta. De problemen och felen som vi kan uttala med våran tunga. De problemen och felen som vi har i våran dyrkan. De problemen och felen och sjukdomarna i vårt beteende mot andra människor. Det är det här som ska vara Koranens botemedel. Till exempel, hur ska vi kunna implementera det här rent praktiskt? En person som känner av fruktan för mycket saker. Känner ständigt av fruktan. Jag kommer inte kunna klara av det här. Om jag ska arbeta till exempel. Min chef kommer bli arg på mig om jag ska implementera den här saken. Mina föräldrar kommer bli arga på mig om jag ska implementera den här saken från islam. Man är rädd för skrock eller vidskepelse eller liknande. Låt oss implementera och läsa Koranen vad Allah subhanahu wa ta'ala säger. Allah azza wa jalla säger, innama dhalikum ash-shaytan yukhawwifu awliya'a fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Det är endast shaytan som får er att bli rädda för han, de som är på hans sida, hans awliya. Det vill säga att folk, de personerna som är muslimernas fiender eller liknande, som vill få en att lämna den här vägledningen, lämna Koranens budskap. Shaitan försöker få oss att bli rädda för det här. فَلَتَ خَافُهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Frukta inte dem, utan frukta mig. Vår fruktan ska vara inför Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi ska inte frukta vad andra personer ska tycka eller tänka. Självklart man ska ha visdom och man ska veta hur man ska bete sig på ett bra sätt. Man ska inte behandla sina föräldrar på ett dåligt sätt eller ens chef på ett dåligt sätt. Men jag snackar om det som finns i ens hjärta. Man ska inte frukta människor. Man ska frukta Allah subhanahu wa ta'ala. På samma sätt, hur ska man bete sig? Den personen som alltid sätter sin tillit till människor. Sätter sin tillit till uppenbara saker som man kan se runt omkring sig. Att om inte jag kan fixa det här så går det inte det här. Om inte jag får det här jobbet då kommer jag inte kunna försörja mig. Om det inte är si, om det inte är så och så vidare. Man har tagit bort att fästa sitt hjärta vid Allah subhanahu wa ta'ala. Och istället fäster det vid olika saker utav skapelsen. Hur ska vi bota den här sjukdomen? Det här är en sjukdom som måste botas. Vi behöver medicin för den här sjukdomen. Allah azza wa jalla säger: وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Den som sätter sin tillit till Allah subhanahu wa ta'ala, så är han tillräcklig. Allah subhanahu wa ta'ala är tillräcklig för oss om vi sätter vår tillit till Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är en sjukdom som finns i vårt hjärta. Det här är ett botemedel vi behöver. Den här versen är ett botemedel som vi ska implementera i vårt liv, i vår aqida, i vår troslära. Det är då Koranen verkligen kommer ha en effekt på oss. Ett annat problem som vi ser här, en sjukdom som vi ofta kan falla i, särskilt nu under sommaren, för många bröder, är att man tittar på saker och ting som man inte får titta på. Det finns mycket avklädda tjejer till exempel ute på gatorna och så vidare. För att bota sig själv, för att kunna sänka sin blick och inte titta på det som är förbjudet, så tänk på Allahs ordens vers. قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ ذَلِكَ أَزْكَى إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala säger: säg till de troende att sänka deras blickar och bevara deras privata delar, det vill säga att inte hamna i zina. Det är mer rent för dem. Det är renare för oss, renare för våra hjärtan. Allah subhanahu wa ta'ala vet hur det här kan skada våra hjärtan att titta på det som är förbjudet. Allah är väl underrättad vad ni gör. Allah vet vad vi gör för någonting. Man ska inte tro att bara för att det inte är någon runt omkring en som inte ser att vi kan titta på det som är förbjudet, att khalas, då kan man titta som man vill. Inna Allah khabir. Allah azza wa jalla vet vad vi gör. Och vet vad våra blickar fäster sig någonstans. Samma sak med våra systrar. Versen efter, då Allah azza wa jalla säger: وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Och säg till de troende kvinnorna att sänka deras blickar, på samma sätt som män kan titta efter saker och ting som är fitna för dem. Bland kvinnor så kan det vara fitna även för kvinnor att titta på män. Så Allah subhanahu wa ta'ala beordrar de troende kvinnorna att även de ska sänka sina blickar och bevara sig från att hamna i zina. Och Allah subhanahu wa ta'ala beordrar utöver det de troende kvinnorna att de ska inte visa det som är förbjudet för dem att visa. Det vill säga att de ska ha på sig sin hijab. وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. Och de ska sätta på sig sin khal. När vissa av våra systrar kanske har svårt att komma igång med khalen, att sätta på sig khal eller en korrekt khal i enlighet med islam, så tänk på den här versen och tänk på att det är Allah subhanahu wa ta'ala, våran skapare, våran herre, som har beordrat oss med att ha den. Och jag vet att många systrar jättegärna vill sätta på sin hijab, men det just finns den här fruktan i hjärtat för människor. Och många av dem har det jättesvårt, och jag vet att det är jobbigt. Men kom ihåg att Allah azza wa jalla har sagt: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Frukta inte dem, utan frukta mig om ni är troende. Kom ihåg dessa verser och att det här är någonting som ska kunna bota de sjukdomar som kan ske med våra hjärta och de sjukdomar som kan ske med våra ögon. Och en annat problem som existerar hos många personer när de börjar praktisera är att de kan hålla fast vid vissa delar utav islam men glömmer bort en av de mest viktiga delarna, vilket är hur man ska bete sig med sina föräldrar. Och att ge dem den respekt de förtjänar och hedra dem på det sättet som Allah subhanahu wa ta'ala har beordrat oss att göra. Det här är en sjukdom. Det här är en sjukdom som behöver ett botemedel. Och det finns inget vackrare och finare botemedel än när man kan höra när Allah azza wa jalla säger: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدَهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Allah subhanahu wa ta'ala säger att eran herre, din herre, har beordrat att ni inte ska dyrka någon annan än honom och vara god mot era föräldrar. Dina föräldrar, antingen den ena av dem eller båda, när de når ett, när de blir äldre, så säg inte ens uff. Man får inte ens säga uff till dem som muslim. Och lät en harhuma, att avvisa inte dem på ett hårt sätt. Och säg till dem vackra ord. Och sänk ner ödmjukhetens vinge över dem. Och säg till dem, och säg, min herre var barmhärtig mot dem, så som de uppfostrade mig när jag var ung. Kolla vilken vers. Låt den här versen ha en påverkan på våra liv. Låt den här versen ha en påverkan på vår relation till våra föräldrar. Och vårt beteende, hur vi beter dem. Den här versen är ett botemedel från den sjukdom som vi annars kan ha. Om vi läser Koranen på det här sättet, under Ramadan specifikt men rent generellt, och vi reflekterar över det här och försöker reflektera över hur vi verkligen implementerar det här, då kommer vi verkligen vara bland dem som yatlunahu haqqa tilawati. Verkligen bli de som reciterar Koranen på det sättet som den ska reciteras. Och bli bland dem som verkligen tror på Koranen på rätt sätt. Och vi kommer bli bland dem, inshallah ta'ala, som Koranen kommer vara ett bevis för och inte ett bevis emot. Profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt Al-Quran hujjatun lak aw alayk. Att Koranen är ett bevis för dig eller emot dig. Läser vi den och reciterar vi den och reflekterar över den och förstår dess betydelse och handlar i enlighet med den, då kommer vi bevisa det här att vara ett bevis för oss. Men om vi lär oss dess betydelse, men vi implementerar inte den i vårt liv, då kommer det vara ett bevis emot oss. Mimun ibn Mihran, en av de kända lärda från Salaf, han sa att vissa personer står i bönen och läser Koranen och förbannar sig själv. Så under det folk, vad är det han menar? Så sa han att Allah azza wa jalla säger i Koranen Alla lanatullahi ala dhalimin. Må Allahs förbannelse vara över förtryckarna. Och den personen som läser det är en förtryckare. Han inte handlar helt i enlighet med den här versen. Och då kommer han förbanna sig själv när han säger den här versen. Läser den här versen i Koranen. Och låt oss inte bli bland dem. Låt oss inte vara förtryckande. Låt oss inte vara förtryckande mot andra människor. Mot våra familjer. Ibland kan man höra att vissa bröder behandlar sina fruar eller familj är dåligt, eller kanske till och med tvärtom. Låt oss inte vara bland dem som Koranen förbannar, så man blir en person som Koranen är ett bevis emot. Allt det här kan låta som det är lite svårt och tungt, men vi innelägg till alla att recitera Koranen och förstå dess betydelse och att handla i enlighet med det. Alla dessa saker är underlättade. Alla har alltså redan sagt وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ. Att vi har underlättat Koranen att åminnas, så är det någon som kommer tänka efter. Ibn al-Qayyim säger att den här versen innefattar att Allah har underlättat dess recitation, att man memorerar den, att förstå dess betydelse och att handla i enlighet med den. Så det är bi'idhnillahi ta'ala lätt för den som Allah underlättade för, och det krävs att vi gör dua till Allah subhanahu wa ta'ala att vi blir bland ahlul Qur'ani wa khasati, att vi blir bland Koranens sanna folk och den som implementerar den. Jag kommer be ta'ala att avrunda nu den här lilla påminnelsen, och jag hoppas att alla ska kunna vara en påminnelse för oss alla att vi ska kunna göra den här månaden, det Koranens månad, i vår recitation och i vår implementation. Och avslutningsvis så vill jag tacka alla bröder som har kommit och alla systrar som har kommit. Och jag vill göra den här duan som profeten sallallahu alaihi wa sallam sa på slutet. Allahumma inna nas'aluka bi kulli ismin huwa lak. Sammayta bihi nafsak aw allamtahu ahada min khalqik. Aw anzaltahu fi kitabik. أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. جزاكم الله خيرا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.